Välkommen till lektion nummer 7 i kursen PDA-applikationer med .NET. Idag så ska vi prata om inmatning till handdatorn med hjälp av pekskärmar, möss, tangentbord och vad man nu använder för någonting. Det här motsvarar kapitel 6 i kursboken, det som heter Mouse and Keyboard Input, men det är ganska lite i det kapitlet som egentligen ingår. Om vi börjar med att titta på bild 1 på kursens webbsida så ska vi titta på olika typer av inmatning till en handdator. Först och främst har vi ju vanliga, riktiga tangentbord som man har på en vanlig PC med Windows. Och vissa Windows CE-konfigurationer har tangentbord. Det finns alltså ett riktigt tangentbord på den burken, eller kan kopplas till. Däremot Pocket PC, den Windows CE-konfiguration som vi använder på handdatorer, den har inte något tangentbord, för handdatorn har inget tangentbord. Men det finns lösa tangentbord som man kan koppla till Pocket PC. Så bara för att man skriver en applikation för Pocket PC så ska man inte vara säker på att det inte finns något tangentbord. Men om man inte har ett tangentbord så finns det ändå någonting som heter Software Input Panel, eller SIP, eller SIP på Pocket PC. Och det är då en funktion för att mata in, eller en samling funktioner kan man säga, för att mata in tecken som bokstäver och siffror. Och vi kommer att titta på det här lite senare. Det är dels att den visar ett tangentbord på skärmen som man kan peka på de olika bokstäverna med sin pekpenna, och också att man kan skriva på skärmen och den tolkar vad man skriver som bokstäver. Men mer om det sen. Sen finns det som kallas device-knappar. Det är de här knapparna som sitter på handdatorn som man kan trycka på. Det är ju inte tangentbord, utan det är några få stycken knappar. Bland annat brukar det finnas en sån här rocker switch, eller en liten styrspak som man kan använda också för inmatning. Använder man en smartphone av något slag så finns det ofta ett telefontangentbord på den. Och bland inmatningstyperna så ska vi ju nämna möss också, den vanliga som man har på en vanlig skrivbordsdator. Och till möss räknar jag nu pekplattor som finns på en laptop, styrspak och liknande, för de fungerar ju egentligen precis likadant som en mus. Sen finns på Pocket PC och en del andra konfigurationer så finns ju pekpenna istället för mus. Det vill säga man har en tryckkänslig skärm och så pekar man på den på olika ställen eller drar fram och tillbaka med den här pekpennan. För att nu titta då på hur inmatning faktiskt funkar så går vi till bild 2. Där har vi kört igång det här programmet som räknar ut regnmängder i cisterner. Vi har kört igång det i Pocket PC-emulatorn, och det här är då Pocket PC-emulatorn för Pocket PC 2003 som man kunde installera separat. Den följer inte med i den Visual Studio som man installerar från början, utan man får ladda ner och installera den. Men i vilket fall som helst, här har vi då det här cisternprogrammet, och som vi ser då så finns det två stycken rutor där man kan mata in text. Och det som kanske är intressant här är att när man kör i emulatorn, ja, då har man ju det vanliga tangentbordet på sin stora dator tillgängligt. Så att för att mata in de här regnmängderna i de här två textrutorna så kan man skriva. Man helt enkelt klickar där eller pekar där med musen och sen skriver man på sitt vanliga tangentbord. Att skriva på sitt vanliga tangentbord har man ju inte tillgängligt på en riktig Pocket PC-handdator. Så låt oss då se hur man gör istället. Vi bläddrar ner till bild 3 och nu har vi klickat nere i högra hörnet där den här Software Input Panel finns tillgänglig. Och vi kan välja några olika options här, alltså olika sätt att mata in data. Och om vi väljer keyboard som är markerad där så kan vi gå ner till bild 4 och titta på hur det här tangentbordet ser ut. I emulatorn nu så får man då peka med musen på olika knappar, men i verkligheten så använder man pekpennan på skärmen på handdatorn och förstås pekar på och trycker på den bokstav som man vill använda, eller det tecken som man vill skriva. Om man inte trivs med tangentbordet, eller det här låtsastangentbordet som finns i Software Input Panel, så kan man istället välja två olika varianter av textigenkänning där man skriver med pekpennan på skärmen. Och väljer vi Letter Recognizer, som vi har gjort på bild 5, så skriver man då in tecknen som man vill skriva. Som man ser här då i bilden. Jag har skrivit in en trea där. Och man får då bestämma sig för om man ska skriva en stor bokstav, en liten bokstav eller en siffra. Och så skriver man på rätt ställe. Och så tolkar systemet vad man har skrivit. Och förhoppningsvis då så tolkar den rätt. Och stoppar in det tecken man skrev i rutan där man för tillfället har då inmatningsfokus. Här så skriver man bokstäverna och tecknen som de ser ut. Ungefär som man skulle skriva för hand på vanligt sätt. Går vi ner till bild 6 så har vi en annan variant av igenkänning av skriven text. Det är Block Recognizer. Och den skiljer sig från Letter Recognizer genom att här är det inte riktigt vanliga bokstäver man skriver in. Utan det är krumelurer som för en del bokstäver är de vanliga bokstäverna och för en del så skiljer de sig lite grann. Till exempel K skrivs inte som man brukar skriva ett K utan det är mer en liten krok. Och är man van vid graffiti från Palm Pilot-datorer så är det här nästan precis, eller kanske till och med precis, samma sak. Det där är emellertid emulatorn och som den som försökte rita figurer på frihand med mus vet så är det svårt att skriva in saker så att det blir snyggt med musen om man inte är väldigt van. Det är lättare om man har ett digitaliseringsbord med pekpenna eller någon annan typ av inmatning än just mus. Men går vi ner till bild 7 så ska vi då titta på riktiga handdatorer. Och här har vi då Software Input Panel med samma cisternregnmängdsberäkningsapplikation som vi hade i emulatorn. Vi kör det på en riktig handdator och vi har dragit igång Software Input Panel eller klickat på figuren där för att kunna välja inmatningssätt. Och som vi ser här så har vi faktiskt en extra, förutom keyboard och block recognizer och letter recognizer, så har vi även någonting som heter transcriber som vi ska titta på sen. För det är nämligen så att emulatorn har de här tre grundsätten för inmatning som är garanterat att finnas på Pocket PC. Men sen kan då en viss tillverkare som Hewlett & Packard som har gjort IPAC här, eller IPAC, som vi ser på bilden, kan lägga till ytterligare saker. De har då lagt till transcriber. Bild 8 visar nu ingenting speciellt egentligen förutom hur man pekar med pekpennan på det här låtsastangentbordet eller skärmtangentbordet som visas upp på skärmen. Och bild 9 visar då hur Block Recognizer funkar på den riktiga handdatorn. Går vi ner till bild 10 sen så ska vi titta på Transcriber och den ser vi inte förrän i bild 11. Och som man ser i bild 11 så är det här ett sätt för inmatning där man kan skriva över hela skärmen och sen så tolka den det. Det är nämligen så att det här är också en textigenkänningsmetod, precis som Block Recognizer och Letter Recognizer. Det är bara det att här kan man skriva mer fritt. Och sen så tar den då det man har skrivit in och tolkar som tecken. Nu råkade jag skriva hej på skärmen här, men egentligen i det här fallet så borde man kanske ha skrivit siffror, för det är ju siffror man ska mata in just i den här tillämpningen. Om vi lämnar genomgången av de olika inmatningssätten och går ner till bild 12 så ska vi börja prata om mushändelser. Vad är då en mushändelse för någonting? Är det att man tappar datormusen så att den ramlar ner i golvet eller någonting liknande? Nej, det är det sätt som man i ett program när man har en mus hanterar att man flyttar på musen och klickar med den och så vidare. Det funkar som så att systemet genererar såna här mushändelser för allt som man gör med musen. Vi kommer ihåg sen tidigare att i händelsestyrd programmering med grafiska gränssnitt, om man till exempel har en knapp och sen klickar någon på knappen, ja, då är det en händelse som har genererats. Och har man gjort en metod i sitt program som är en lyssnare till den där knappen, så kan den metoden, eller så kommer den metoden att anropas när användaren klickade på knappen. Och mushändelser är samma sak då, förutom att det inte bara är tryck på knappar som ger en händelse, utan allt man gör med musen ger händelser. Klickar man någonstans, ja, då får man en händelse när man trycker ner knappen och en annan händelse när man släpper upp den. Rör man på musen, ja, då får man också en händelse, eller rättare sagt, man får en hel massa händelser hela tiden medan man flyttar på musen. Tittar vi på bild 12 här i emulatorn så kör vi ett speciellt program som tar emot mushändelser och skriver ut dem i den här textrutan och visar vad det var som hände. Till exempel så har vi då flyttat lite grann på musen här och det kom en hel massa mouse move-händelser som skrevs ut och vi ser att vi får koordinater på var musen var någonstans när den flyttades. Måste man då använda mushändelser hela tiden när man programmerar på Pocket PC och andra grafiska gränssnitt? Nej, vi har ju gjort en del tidigare när vi har haft knappar som man kan klicka på. Där har vi ju överhuvudtaget inte pratat om mushändelser. För det är nämligen så att de här kontrollerna eller gränssnittskomponenterna som knappar och liknande saker, de sköter all den här hanteringen av mushändelser. Så att när man klickar på knappen så kommer det att genereras en knapptryckningshändelse istället för en massa mushändelser som man måste hantera. Så att när man kan använda vanliga kontroller som knappar och textboxar och sånt, då behöver man inte bry sig om mushändelser. Utan då gör man en metod som tar emot knapptryckningshändelsen och så behöver man inte bry sig om att knapptryckningshändelsen egentligen då genererades av flera stycken mushändelser, att man flyttade musen till knappen, man tryckte ner musen och sen så flyttade man inte iväg musen utan man släppte upp den. Däremot är det inte alltid det räcker att använda kontrollen och de, ska vi säga, inpackade händelser som kontrollerna genererar. Vill jag göra en applikation där man kan rita saker på skärmen så kanske jag måste lyssna efter mushändelser och hantera varje förflyttning av musen då, så att saker ritas på rätt sätt. Och om man måste så måste man då förstås hantera mushändelser, men vi hoppas då att vi kan klara oss med de färdiga kontrollerna som finns. Och i den här kursen nu så kommer vi inte att gå igenom så mycket mer om mushändelser, utan vi kommer då förvänta oss att man använder de kontroller som finns. Och skulle man sedan då behöva göra mer avancerade saker så får man då lära sig hur man gör det genom att läsa i boken och prova sig fram som vanligt. Men det ingår inte i den här kursen. Däremot så ska vi som en av övningarna till den här lektionen provköra ett program som ritar rektanglar på skärmen. Och där så måste man då använda sig av hantering av mushändelser. Vi går ner till bild 13 och ser att där har vi en riktig handdator som kör samma applikation som vi nyss såg i emulatorn, alltså den här mushändelsefångaren som skriver ut mushändelser. Och det jag vill säga med den bilden, det är egentligen bara det att man ska komma ihåg att emulatorn och den riktiga datorn inte alltid funkar riktigt likadant. Det är nämligen så här att när man drar musen över skärmen, eller rättare sagt drar muspekaren över skärmen på en riktig dator, ja, då genereras det hela tiden mushändelser. När man jobbar med den riktiga handdatorn, då har man ju en pekpenna istället. Och den drar man ju inte över skärmen på samma sätt, utan man pekar på ett ställe, klickar och sen lyfter man den och drar den genom luften till ett annat ställe. Och när man drar pennan genom luften, ja, självklart då så genereras det inga mushändelser för att den har ju ingen kontakt med datorn då. Och det där kan ju ge lite olika beteende i programmet. Om man till exempel har skrivit en tillämpning där man ska kunna flytta saker genom att peka på dem med musen och sen ska de följa med musen någon annanstans på skärmen. Bild 14 har rubriken mushändelser frågetecken. Och den är då egentligen repetition av det vi har sagt tidigare, att man vill helst undvika att hantera mushändelser. Det är ju så att det krångligt att hantera dem, för att bara en sån sak som att klicka på en knapp, ja, istället för att användaren klickar på knappen och sen får man ett callback till en metod som hanterar knapptryckningen, så ska man då hantera det här att man trycker ner knappen på musen och sen släpper man den. Och gjorde man så att man ångrade sig mitt i och drog iväg musen någon annanstans och sen släppte, ja, då ska det ju inte genereras någon knapptryckning. Så att det är krångligt, mycket krångligare att hantera mushändelser än att bara använda färdiga kontroller som knappar. Och det blir då förhållandevis mycket kod att skriva också. Så det där vill man inte göra, utan man vill använda färdiga kontroller som knappen, button till exempel, och listbox och vad det nu är för någonting som man använder istället. Men ibland om man till exempel ska rita saker på skärmen eller om man vill bygga egna kontroller som funkar annorlunda, ja, då kan man behöva använda mushändelser och hantera dem i programmet. Bild 15 säger egentligen samma sak som bild 14, men nu handlar det om tangentbordshändelser istället för mushändelser. Det är nämligen så att tangentbordet genererar också händelser, precis som musen. Så att när man trycker ner en tangent och sen släpper upp den, så har det då genererats två stycken händelser. En tangentnedtryckningshändelse och en tangentuppsläppningshändelse. Och när man skriver in saker i en textbox till exempel, då är det ju väldigt mycket av det här som kontrollen, alltså textboxkontrollen, sköter åt den. En sån sak som att man till exempel trycker på raderings- eller delete-knappen för att ta bort det senaste tecknet man skrev. Eller en sån sak som att man använder musen också, flyttar musen för att klicka på ett annat ställe i textboxen för att fortsätta skriva där. Det är ju ganska komplicerad hantering som textboxen sköter åt den. Men man kan, om man behöver det, hantera tangenthändelserna var för sig i sitt program. Men precis som med mushändelser, det är krångligt, det är mycket kod att skriva och man vill hellre använda färdiga kontroller. Men det kan behövas om man ska bygga egna kontroller eller om man ska göra särskilda saker. Till exempel att man ska implementera snabbkommandon på något särskilt sätt. Därmed är lektionen färdig, så när som på att jag ska säga att läsanvisningarna som finns här nu beskriver vad man bör läsa i kapitel 6. Och det är väldigt mycket i kapitlet som handlar om programmering av mushändelser och tangentbordshändelser, men det ska vi inte bry oss om, utan vi ska bara gå igenom grunderna här. Däremot så bör man i programmeringsövningarna sen provköra det här programmet som finns med där, som använder sig av mushändelser, bara för att se att ja, man kan göra saker med mushändelser som inte går att göra med de existerande kontrollerna. Tack för idag, slut för idag.